Jag ska bara hämta en, jag glömde min ADHD-medicin. Jag känner mig darrig. Du, jag sitter här, när jag ändå har dig på tråden tänker jag. Jag har framför mig ett mejl från Jill, vår revisor. Känner du till henne?
Ja.
Det står så här. Hej, denna faktura kommer från Pascal. Ska jag bara betala den eller vill du granska? Och sen är det alltså ett krogkvitto från, är det 7 december? 4 december?
Ja.
Alltså jag vet ju att jag just då låg däckad i feber. Jag var inte där. Men det här pratar vi alltså om kronor.
Ja.
Och det är rabatter avdraget, det vet jag, för det här är på Brillo.
Ja.
Men alltså,
vad
fan är det som pågår?
Skojar du med mig?
Men varför ska jag betala för dina middagar?
Nej, men du betalar inte för min middag. Det här var ju...
Ja, snart gör jag ju det, för jag kommer ju vara tvungen att betala den. Annars kommer väl Gill och du skicka mig till inkasso. Gill är ju mer din revisor än min.
Ja, jag kommer driva på det här ärendet senhårt. Jag ska ha mina pengar. Så här var det ju.
Jag ska ha mina... Fan är det som pågår.
Så här var det ju. Du tjatade på mig om att ta ett möte med en viss person i 4 månader. Det här var om ett projekt
som... Ett tv-projekt var det.
Ja, exakt.
Kan du inte
och jag
säga
sa, jag var tveksam. Jag ville inte. Vi kommer inte säga vem det är, men jag ville inte. Och du...
Du bromsade hela tiden.
Du tjatade. Ja.
Jag tyckte det var bra för oss.
Ja, men du skulle ha det här mötet.
Mm, det skulle jag.
Ja, det tyckte du. Och sen till sist så sa jag, okej Johannes, vi tar det här jävla mötet. Vi ses på Brillo, ja, då den, ja, nu det var 4 eller 7 december.
Mm.
Och allt var klart. 2 timmar innan mötet, då hör du av dig och säger, jag kan inte komma på det här mötet för jag är sjuk.
För att jag har feber.
Ja, ja, absolut. Men sen satt jag ju där på det här mötet med den här personen ensam, som jag inte alls var sugen på. Och det var fan...
Men
det
du gillar ju inte längsta... att underhålla människor du inte har självvalt, så att säga. Men jag ska ju säga att jag hade ju 39,7 grader den
dagen. Ja, jag ifrågasätter inte. Men jag tog mötet själv.
Men jag borde ha kommit.
Nej, jag satt där och genomledde. Men det var ju ditt möte. Så då tänkte jag så här, varför ska jag stå för notan så här? Då får ju Johannes ta det.
Men du sålde ju inte ens in den här idén. Du gjorde ju ingenting. Du satt ju typ och tog ner, jag fick ju höra efteråt. Jag läste på Pascal som att det här var väldigt ofärdigt och inte så intressant för er.
Ja, exakt. Det var det ju inte heller. Men jag satt ju där och genomledde och betalade mötet själv. Och så tänkte jag, vad fan ska jag göra med det här kvittot? Det här skickar jag till Johannes. Det här är hans skit. Det här får han ta.
Jag ser ju nu att vi brukar ju liksom fakturera varandra istället liksom, när vi betalar för saker gemensamt. Men då brukar vi ju betala hälften var. Jag betalar ju allt här.
Ja.
Aha.
För sved och verk. Men vad är det du tjatar om, Johannes? Du har ju råd att betala här. Det är ju inga konstigheter. Jag har ju sett din BookBeat-kampanj i tunnelbanan.
Du vill inte betala den själv?
Nej, men det säljs väl böcker.
Om jag råder betala den kan jag betala dina middagar också.
Ja, men det säljs väl böcker i Sverige. Det är uppenbart. Och sen har jag också sett att du valsar runt i medierna. Det är den här texten, som kulturtexten i Expressen, som äntligen har publicerats. Bra text, måste jag säga.
Vad heter det här Guns N' Roses-albumet? Chinese Democracy, som kom 27 år senare.
Exakt.
Det blev inte så jätteuppmärksammat. Eller blev jätteuppmärksammat, men det blev väl inte så hyllat.
Ja, men jag såg att du var ute och vevade mot svenskans ledarskribent, var det var, på X.
Ja, jag var väldigt passivt aggressiv efter att han påtalade ett fel i texten. Som visade sig
alltså
att han hade fel. Nej,
ja, exakt.
Men jag liksom använde hans ton mot honom. Och så kände jag, jag har alltså inte twittrat på 12 år och det är nu att jag bryter det genom att ge mig på honom, genom att använda samma formuleringar som honom. Alltså, det är patetiskt.
Ja, jag tycker det var härligt. Det var uppfriskande att se dig irriterad. Jag kunde se när du satt där någonstans liksom, medan du försökte lägga din och twittrade till den här ledarskribenten då. Han är väl chef för hela vad fan heter det? Ledarredaktionen. Precis. Ser du att jag börjar tappa mitt språk här i Chile? Jag börjar tappa min svenska.
Ja, jag vet. Det går väldigt snabbt för dig. För Magda med.
Nu börjar jag vrita på ett banka när jag kan prata med dig. jag backar inte en millimeter.
Nej.
Nej. Och du har råd att betala. Så det vet jag.
Ja, men grejen är att jag inte vet om jag har råd att betala. Jag har ju sysslat med någon form av bedrägeri den, om jag ska säga, de senaste... När sålde vi våra böcker utomlands? Var det 2 år sedan? 3 år sedan? 3 år sedan, va? Till Min av en mördare.
Ja, det var då vi fick de här sköna förskotten som vi fortfarande lever på ibland.
Och som jag köper reklam i ishallar för fortfarande. I de här alla texterna som har gått ut till de utländska förlagen så står det att jag har varit chefredaktör för Expressen.
Vem har skickat det pressmeddelandet?
Jag tror att de har översatt lite slarvigt det första förlaget till engelska och delat med varandra. För det är exakt samma formulering. Och där står det, Johannes Elåker har varit chefredaktör och redaktionschef för Expressen. Och alla media som att det är en enda tidning.
Wow, att du hade en sån...
Otrolig karriär.
Ja, verkligen. Så ung också.
Vem visste det? Vem kunde... Ja, eller hur? Jag slutade ju där när jag var, vadå, 30. Otroligt.
Ja, otroligt.
Ja, men, och i, det här aktualiserades när jag då fick ett mejl via Sara, vår agent, med frågor från en österrikisk journalist som ville ha reda på svar om Expressens MeToo-bevakning.
Och skulle du säga att det var ett vänligt mejl eller var liksom fientlig ton?
Han hade läst boken, vår bok, Till min av en mördare, och hade initierade frågor om händelser, eller om scener i boken som han undrade var, om det var verkliga händelser, helt enkelt.
Men vadå? Så du, det handlade dels liksom om Till min av en mördare, och dels om din,
ja,
om liksom din roll som chefredaktör för Expressen?
Ja, och MeToo-bevakningen.
Oj.
Den är väldigt aggressiva, eller vad man ska säga, framåtlutade på Expressen. Det var mycket namnpubliceringar.
Ja, det var
och
det.
Jag svarade. Alltså jag tog upp mejlet och så svarade jag på alla frågor utan att rätta honom.
Vänta, vad tyckte han om boken?
Jag nämnde inte. Det är lite mystiska. Det här mejlet gick alltså till vår tyska förläggare Nicola, till Sara, till mig, och jag har inget namn på den här reporten. Det kan ju i princip vara Fredrik Virtanen.
Eller Lappo Lappin.
Ja, då är ju rökt.
Men vad skriver han?
Han frågar, ja, det är ju lite Lappo Lappin här. Han frågar, was the passage with the evening porn in the newsroom where Vera, alltså vår karaktär i boken Till min av en mördare, remembers a female editor who resists such a practice and is ridiculed and exposed, influenced by these investigations. Så det han säger är väl, var den influerad av vad som kom fram i det här grävet? Och vilka, exakt vilka MeToo investigations liksom jobbade jag med? Eller, liksom, eller fanns det? Det är lite vag engelska. I couldn't find out. Otrolig journalist.
Men får jag fråga?
Det är slut. Han skriver ju couldn't find out för att han vill liksom få mig att svara och därmed låsa fast mig vid en lögn som han sen ställer motfrågor. Please give all my best to Pascal, skriver han i och för sig.
Han gillar mig. Det är du som är skiten, tycker han.
Lappelappen är redan färdig med dig.
Men får jag bara fråga, vad svarade du på det?
Nej, jag har just tuggat på och spottat ut. Men jag svarade, jag ska kolla här. Jag skriver att jag de första veckorna hade jag väl alla. Men sen blev det ju omöjligt. Och sen, jag, det är inte som att jag liksom rättar honom. Jag spär väl på min...
Din historiska roll som modig publicist under de här MeToo-publiceringarna.
Men det sjuka är ju att det sista jag gör, det är att kritisera en annan chefredaktör för MeToo-bevakningen. Så det kommer alltså bli ett ordbråk då mellan Thomas Mattsson och jag namngav personen inte, för jag orkar inte googla vem det var, i Österrike Express.
Skojar du?
Nej, tror inte det.
Men han vet ju att du inte heter Thomas Mattsson, så det kommer ju stå Johannes Selåker, editor-in-chief.
Vet han det? Vet någon vad jag heter?
Det
är för fan skrivit 15 000 tecken om precis, Expressen Kultur. Tror du det namnar något i Österrike?
Nej, kanske inte. Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på 2:an eller 3:ans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass Spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan, så spanar de efter Carglass Protect. det här, den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar rutan, alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre framåtlutad genom Västmanland. Och stod i folk längs vägarna där och spottade mamma. Inte spottades, utan som spotters.
Ja.
Och en av dem arbetade på Carglass.
Men vadå? Så det mamma var... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass, protect! Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass protect.
Ah,
ja!
Ja.
Och han kontaktar mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon. Om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya...
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså, morsan är väl... Ja, de borde ha en bild på henne på liksom, huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäljningsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand, de tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal och så bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect.
Men fan, nu känns det som att vi är... Alltså folk är ute efter oss. Nu har vi gjort Thomas Mattsson till fiende också. Han, du vet ju att han har stenkoll på i stort sett varenda tryckt publikation liksom i hela världen. Han skulle inte våna
alltså, med om... Det enda han lägger upp på Instagram och Facebook är ju jämförelser av tidningsutbudet i papperstidning då i europeiska städer.
Ja,
alla världsstäder.
Ja, så han kommer ju se det här att du i Österrike sitter ute i dig för att vara chefredaktör för Expressen. Och så kommer han anmäla dig för någon sorts bedrägeri. Det är ju...
Alltså innehållslösa liksom, de här posterna han lägger ut där de bara jämför ettor. Det är det enda han kommer göra nu. Noterar att ett bedrägeri här på sida 1, vänsterspalt. Ja, men på tal om bedrägeri, tycker du om kulturkorren? Vad heter han? Han som har gästat podden ibland.
Arthur Garcia Lindqvist.
Ska vi ringa honom?
Ja, har du en nyhet eller?
Men Arthur då, han för nytillkomna lyssnare, han är kulturkorren här podden. Han bor på Gullmarsplan för att han tycker att Örnsberg är för... Har blivit för gentrifierat.
Exakt. Han rapporterar,
det vet om Arthur.
Han rapporterar väl främst från Gullmarsplan. Och han har ju fått sparken, va? Från Ekot där han jobbade tidigare. Nu är han frilans för någon studentradio som sänder pirat från KTH.
Ja, och han rapporterar ju bara, alltså uteslutande de saker som når honom. Gärna från lägenheten i hans andrahands tvåa på Gullmarsplan. Och så här vakt världsbyggare, den här korren som vi använder. Men du är ju nyhetschef då, eller vad är du? Vad är du nu?
Jag är väl programledare. Ja, men jag är den här kvinnliga programledaren på Ekot som också fick sparken efter att Arthur Garcia snaskade om någonting. Och började föra publicistiska diskussioner i Ekots livesändningen rapporterade från Gullmarsplan. Så nu sitter vi båda på studentradion och sänder pirat på AM-bandet.
Men nu vill Arthur tillbaka till fin världen. Du får vara Victor Malm här.
Okej, okay. Jag är Victor Malm och jag sitter då på...
Jag ringer Victor Malm här.
Nej, du får ju komma upp till redaktionen. Där sitter Gunilla Brodresch. Hon har hörselkåporna på. För att det är någon nöjesreporter där borta som sladdrar för mycket. Som är för högljudd.
Ja, alltså, hon har ju nästan så här brottaröron på grund av de här kåporna. Alltså, kom ihåg att det är Arthur som säger det här. Det är inte Johannes Elåker.
Hon har fått blomkålsöron på grund av hörselkåporna.
Ja. Hon har haft det på sig i 75 år.
Ja, nöjesreporter från, liksom, från Johan T. Lindvall alltså, när
Anders
han var
Björkman
grön.
Anders Björkman var ung. Då hade hon kåporna på. Det var han som gav dem till henne. Jag fick höra att Anders Björkman besvarade varje samtal när han var nöjeschef med tjafsa inte om hur jag mår, säg bara vad du vill. För det var alltid PR-personer som ringde.
Ja, det låter som han. Anders Björkman är alltså...
Det låter verkligen som honom.
Anders Björkman är alltså Expressens legendariska tv-kronikör. Och en god vän till oss. Eller god vän, ja. Han ska nog inte se sig. Vi ser honom som vår vän. Han ser nog inte oss som sin vän. Ja.
Nej, han tänker nog väldigt sällan på oss. Men Arthur tänker aldrig på Anders Björkman. Han vet knappt vem det är. Arthur kommer däremot nervöst upp på Expressens redaktion. Han letar sig fram till undangömda kulturen.
Och där sitter Viktor Malm, jag alltså. Och en bit bort sitter Gunilla Brodrej med hörselkåpor och ser irriterad ut över att det har kommit in någon på kulturredaktionen.
Ja, hon går ju nu med hörselkåpen och sätter sig i en sån där bås, en sån där ljuddämpande bås.
Och vet du vad hon dricker?
Vad dricker hon?
Hon dricker te. Hon dricker ju absolut inte Expressens äckliga kaffe. Hon dricker ju te.
Jag kommer ihåg det, hon och hennes kollega, vars namn också undfri mig, på bokmässan stod och pratade väldigt länge om hur härligt det är att man får röka. Jag förstod inte, det var en väldigt lång konversation om hur härligt det är att man, när man är utomlands kan man röka överallt.
Ja, det brukade jag, Kim Jensen, prata om 2007 när rökförbudet just trätt i kraft.
Jag kanske inte har nått Brodrej för nu. Hon har haft hörselkåporna på.
Ja, kom igen nu Arthur. Viktor Malm, han är jättetrevlig.
Ja, hej Viktor. Arthur Garcia Malmqvist här. Precis som din kompis Elus Montverde-Byrå är det väldigt viktigt med mitt mellannamn.
Ja, hej.
Hej. Jag är tillbaka in i finrummet nu. Jag har gjort mina hundor nu på studentradion. Och jag tror jag har ett bedrägeri till dig. I dessa AI-tider när man bara pratar om AI, så har jag ett rått mänskligt bedrägeri.
Vänta, jag ska bara svara på ett mejl här från en kille som heter Johannes Selåker som skickar mig långa texter som man försöker få publicera det här i Expressen. Jag ska bara säga att jag ska titta på det och att jag måste redigera det ett tag bara. Sen ska jag bara kapa lite.
Vänta. Johannes kan inflika att Viktor hävdar att jag inte har legat längre i hans mejl liksom textinkorg än han själv. Han låg 4 månader. Alltså, då vinner han alltså med en vecka.
Okej. Ja, så nu har jag svarat den här Johannes här att vi är intresserade av att jag ska kasta ett getöga på den här texten så fort jag är klar med dig här, Arthur.
Ja, nej men jag rapporterar ofta från Gullmarsplan och går sällan ut. Jag rör min triangel, eller i bar, Örnsberg, Gullmarsplan. Och jag har då slagit på Nyhetsmorgon.
Aha.
Nu ser jag att Brodrej, ska hon må bra? Hon gestikulerar där borta.
Ja, men hon säger så här, sänk rösten. Du vet, hon gör som Ross i Vänner, det där tecknet. Hon vill att vi ska prata med små, ja,
men du gillar ju basket, Viktor.
Ja.
Du gillar ju basket, du gillar väl hiphop, du vill rap god.
Jag är en cool kid.
Ja, okej, men då tror jag att du kommer gå igång på det här. Vi börjar med en öppen fråga, Viktor Malm. Hur mycket av en låt får man stjäla? Det är vanligt med stölder inom rappen. Samplingar var ju stölder från början, har jag googlat mig till.
Ja.
På Gullmarsplan.
Vi har ingen policy kring det här på Expressen Kultur.
Och du har ingen personlig hållning? Så
nej, det. Inte alls.
Nej. Okej, men du ska få lyssna då på ett exempel här. Tänk produktion, lite liksom miljöljud, tänk melodi, tänk det mesta. Och så kan du lyssna på det här som spelades upp i Nyhetsmorgon.
Vänta.
Lördags.
Du måste ge mig mina AirPods, eller vad fan det heter. AirPods. För annars stör vi Gunilla där borta.
Förlåt, här, du kan låna mina. Här.
Ja,
det är lite vax i dem. Jag har nämligen fått låna dem av min kompis.
Okej. Okay. Ja, nu.
Tog lite och det lever. Det är bara att kämpa på, min vän. Även om det regnar.
Det börjar uppmuntra mig. Vad noterar du? Regn?
Ja, sen en härligt...
Melancholisk...
Var det Dogge där i början?
Ja.
Det här är bra. Det här gillar jag.
Ja, det är bra, det är en hit.
Ja, det här gillar jag. Det är som, jag lyssnade mycket på Latin Kings när jag pluggade i Lund.
Ja.
Ja, jag tycker det är bra.
Tänker du på något mer här? En bas gång kanske? Och min kraft och energi. Viktor Malm kanske inte är så bra på musik, tydligen. Han är tondöd. I din
tolkning. Jo, vet du vad det låter som?
Nej.
Det låter lite som Eminem. Den här Stan.
Det är alltså regn i början, en melankolisk röst innan någon kommer in och rappar, och man kan lyssna på basgången. Den går upp och sen går den ner och sen går den tillbaka till ursprungstonen och sen typ en kvarts takt innan den fortsätter vandra. Exakt samma rakt igenom.
Ja, det är faktiskt skrämmande.
Är inte det ett skop här? Kan jag ha kulturlöpet imorgon? Har ni löp på kulturen?
Nej,
jag har inte ens haft råd med tidningen.
Nej.
Det sjukaste är ju när man lyssnar på live-versionen, för det enda som saknas är pianot. Men lyssnar man på Eminems live-version med Elton John, så hör man.
Ja, det är
alltså, det är varenda liten stavelse. Vad tycker du? Har jag push? Notis?
Jag tycker det här är bra, Arthur. Jag tycker det är bra. Men Arthur, jag måste bara fråga, vet du att det verkligen är samma toner? Jag har inte så bra koll på toner.
Jag har faktiskt kört denna i en AI.
Det gillar vi. Det gillar vi här på Expressen, kulturen. vi har avundsjukt blickat mot Lapo Lappins framgångar med AI-granskningar.
Ja. Ja, det här är ju faktiskt Lapo. E-moll, C, D, G, D. Alltså det är bara snabbt. Alltså ackord är ju ofta samma. Det finns ju inte så många av dem. Det är alltså den exakta följden. Och sen kollar jag här på, för den orkar jag inte köra in för jag är lite lat. Man fick bara en testomgång gratis på AIN. Och då kollar jag på något form av gitarrforum. E, M, C, D, G, D. Tillbaka på E, moll. Ja.
Kan vi göra så att du mejlar mig det här, ja? Och sen hörs vi om sådär 4-5 månader.
Över Hisingens hamnar, fabriker och berg går den susande natten fram. Och vägarna donar och himmelens färg är som älvens muddrade slam.
Hör du, vad är det här för någonting?
Om jag gör, det är Danne Berglund. Eller Dan Berglund.
Är han Danne med dig?
Visst är det en... Jag vet inte, jag försöker bli Danne med honom. Du vet att jag har mejlat honom.
Han lever alltså, jag, stendöd trodde han var. Men det är han inte alltså.
Nej, han lever, han har någon så här gammal hemsida som jag ibland mejlar och försöker få kontakt med honom på.
Svarade han?
Nej, han har aldrig svarat.
Tror att han har hört att du brukar gå till Brillo och sen vifta med ditt viftkort medan du lyssnar på den här låten.
jag är lite rädd att han... Jag skrev och berömde honom någon gång och frågade om han skulle ha en konsert. Du vet, jag hatar konserter, men en Dan Berglund-konsert hade jag gärna gått på. Men ja, han svarade inte på det. Men
det var då du som fick mig att upptäcka honom.
Ja, men han är ju otrolig. Även Alex Schulman fick jag att lyssna på Såna som vi, och han höll med mig om att det var alltså en textförfattare av högsta kaliber, eller vad man ska säga.
Mm, verkligen. Vad var du rädd för? Jag avbröt dig.
Jag är rädd att han tycker, jag vet inte, han kanske inte gillar liksom, han gillar
men
väl
du
inte
representerar.
Att, ja, exakt. Han tycker att jag har jobbat på Expressen som väl är en jävla högertidning, och så tycker han väl att jag vet inte, att jag har en podcast där jag inte hade gillat så mycket.
Han är ju säkert något ex som din morfar har varit att tala på.
Ja, förmodligen.
Men jag ska i alla fall prata om den här låten. För den handlar ju om två vänner, kan man väl säga. Som du och jag. Den ena dör ju, förvisso. Det har inte någon av oss gjort än.
Nej.
Men också om livet som passerar på något sätt.
Ja, nu tror, alltså jag spelade den senast igår på min gitarr här i Chile.
Mm, ja, gjorde du det?
Ja.
Fan vad fint.
Du sa att det var två vänner som den handlar om. Jag tänker ju alltid på Kim när jag hör den här. Men du tänkte koppla den här till vår vänskap.
Fan. Men blir du inte orolig? Vad fan det här ska handla om?
Nej, men
du brukar ju liksom vara nojig inför att jag ska prata om dig. Nah. Om jag säger jag har en grej om dig här, då kan du känna vad fan är det nu som kommer? Vad ska jag behöva hantera?
Ja, men, ja, jag vet ju att du brukar ofta vara väldigt snäll och kärleksfull mot mig när du pratar om mig här i podden.
Till skillnad från i verkligheten.
Ja, lite.
Och jag tänker på dig medan timmarna far, och fast allt är så länge sen, och det är som du plötsligt står framför mig klar här i köket i E6-ans sken. Jag kan höra din röst, din flammande.
Ja, men jag ska, det jag ska prata om är alltså en ilska som jag har känt mot dig de senaste... Alltså, för fan vet jag. Det senaste året kanske.
Det senaste året?
Alltså, det har liksom... Ja, det har funnits som en cancersvulst i vår relation.
Aha, oupptäckt i så fall från min sida.
Men jag tror att du kommer känna igen det.
Okej.
Okay. Alltså det är som att, jag kommer prata om det, men jag kommer också prata om någonting i, både liksom i vår vänskap men också i livet som har gått förlorat för oss två, som jag upptäckt. Vad känner du? Ingenting.
Jo, jag är nyfiken på vad det här ska leda. Vad var det för konstigt ljud?
Det var ungefär så det kändes när du inte responderade alls på mitt känslosamma segment här. Jag kommer att ge dig en nugget i mitten. Nu ska du få lite mediaskvaller så du orkar med.
Ja, fan vad skönt. Det är inga ledtrådar. Jag behöver inte sitta och tänka. Jag kan bara liksom luta mig tillbaka och följa med i strömmen här.
Ja, det kan du göra. Men det här, allt det här börjar med att jag får ett mess på Insta från Nonny. Honom känner du till. Skådespelaren.
Ja, vad heter den här podden?
Regelboken.
Ja, just det.
Den som var med och slogs i botten på Perfect Day tillsammans med oss.
Ja, exakt. Vi var blåbären i den ligan.
Ja.
Och nu vi åkte ut båda två, va? Ner i seriesystemet.
Nej, de är kvar. Ja, de är kvar. Ja, ah, okay. De släpper ett avsnitt i månaden, tror jag.
Okej.
Okay. De pratar skit om oss i sin podd någon gång, vet jag.
Gjorde de? Vad sa de?
Jag tyckte att vi gnällde... Fan var det? Det var att vi gnällde... Jag tror att de hade en poäng till viss del.
Okej.
Okay. Ja, men de tog upp det här med att vi hela tiden berättar om våra fiaskon fast det går väldigt bra för oss.
Okay.
Att vi gör innehåll bara när det går dåligt och var det verkligen så dåligt. Tror jag det var Malte, tror jag det var som sa. Jag är inte säker, för jag kan inte deras röster så väl. För det podden är ju tillsammans med Malte Gårdinger och en för mig helt okänd figur, Bob. Känner du till honom?
Nej.
För de andra två är ju skådisar, men Bob har jag ingen aning om vem han är. Den jag vet är att jag tror att han och Amanda pratade om honom när vi skulle börja podda. Att han var underbar, otrolig.
Ja, okej, okay. Kul.
Mytisk. Men jag har typ bytt max två ord med honom.
Ja, men jag måste säga att Malte Gårdinger är ju fan en av de trevligaste människor jag har träffat.
Men är han det?
Ja, det tycker jag.
Trevligare än mig?
Ja, definitivt trevligare än du. Du är inte en trevlig figur förutom när du är full.
Alltså alla de här, Bob vet jag inte för han är så mytisk, men de andra två är ju ashärliga. Men ärendet gäller den här mystiska Bob.
Okay.
För Bob har skrivit ett manus, en bok.
Aha.
Eller ett utkast till en debutroman. Och det är någon i frågar om jag vill läsa det här.
Frågar någon om du vill läsa Bobs alster?
Ja, han frågar väl åt Bob då.
Aha, okej. Okay. Det är ju alltid lite risky business. Man är alltid lite rädd då att det inte ska vara så bra.
Ja, för jag vill ju inte, nu känner jag ju inte Bob då, men jag vill inte att göra liksom sätta någon i någon jobbig sits om det är kast. Men jag vill heller inte vara en liksom oschysst och inte göra det.
Nej, det är fint av dig att ta dig tiden.
Även för man ska ju säga det, att det är ju, även om jag liksom är extremt grön i den här branschen, så är det väldigt många som vill att man ska läsa grejer och du måste få ännu fler frågor. Och varje gång det är någon man känner, så alltså det går ju som en ilning genom kroppen att man ska behöva berätta. Typ en kompis eller gammal kollega att så här, fan, du ska nog bli kommunikatör istället.
Ja, du är så pass är ärlig, så jag skulle aldrig göra det.
Jag är ju inte så ärlig.
Inte det. Jag läser faktiskt ju bara folk som jag vet jag kommer tillgång om. Jag har ju inte så mycket tid att läsa liksom heller.
Nej, precis. Och framförallt, man vill inte utsätta sig för risken att behöva vara elak liksom. Men Bobby är också 22 år, så att jag känner så här, hade jag varit 22 och frågat någon så hade jag velat ha ett ja. Och så jag säger ja, och i samma sekund som jag får det här manuset på mail så börjar jag ju panikläsa för att se om det är kast. För om det är det, då kan jag lägga en vecka på att så här, låtsas läsa och formulera ett svar som är inte för taskigt, men ändå liksom hjälper en någonstans.
Mm.
Liksom, åt rätt håll. Men det är helt sjukt, alltså jag sugs in i det här manuset.
Alltså, ja, det är bra alltså.
Alltså, det är så provocerande att han är så jävla ung. För, ja, men det
fan vad roligt, vad glad jag blir.
Ja, eller hur? Alltså, jag blir ju glad. Jag blir ju faktiskt väldigt, väldigt glad. Men jag känner också så här, om jag hade skrivit så här bra när jag var 22, då hade jag ju varit Kjell Westö nu.
Du hade inte stått och poddat här med mig.
Ja, men jag läser väl kanske 150 sidor i ett svep. Liksom. Och alltså, jag blir sent till att hämta Dino på föris. Det är jag ju aldrig.
Men vad är det som är så bra då?
Ja, men den här 22-åriga horungen, nej, men den här väldigt duktiga Bob, han, det han gör är att han skriver något som bara pågår. Alltså det enda som, det bara pågår, ingenting händer, men ändå liksom vecklar ju ett liv ut sig i det här. Nu har jag inte läst hela, det kanske händer någon sinnessjuk grej i slutet. Jag har ju bara haft det här manuset ett par dagar. Men jag tror att det som gör att jag, ja, men slås, drabbas av det här, det är att han skildrar liksom ungdomen, den där tristessen, du vet, det var ju ofta att man hade en meningslöshet som ändå liksom var fylld av någon slags mening eller något slags sökande efter en mening eller att värja sig för en mening. Du vet, man orkade inte riktigt engagera sig. Man pågick. Mm. Man drack sig genom tillvaron eller vad man nu gjorde för att hantera det här. Eller hur var du? Du var väl, du hade väl ingen klar linje första 5 vuxna åren, eller?
Nej, men det stör mig lite på att Bob verkar ha skrivit den där boken jag drömde om att skriva när jag var hans ålder, men absolut inte var kapabel till att skriva.
Nej, för det är det, tror jag, som jag verkligen, alltså som gör att den skiljer sig ut. För den, trots att det är en bok som bara är en kille som dricker 2 öl till jobbet, sen jobbar han på en bar och sen går han till en krog och sen går han hem utan att så mycket händer, så är det bara skillnad till väldigt precisa scener. Det är liksom inga långa inre tankar, utan det är bara så här, det är så jävla effektivt. Jag går Sverigeborgsgatan ner, svänger vänster på Sankt Paulsgatan mot Humana, jag ser en tjej, jag får stånd, jag runkar i handfatet, typ. Alltså, vackert. Allt det här händer inte samtidigt, såklart. Men det är liksom, det är så jävla, men det är så härligt. Han dricker öl i vattenglas för att klara arbetspasset, men det är heller inga påser, det är liksom inte övergestaltat. Och en dags enda förhoppning, det kan vara att få kliva, alltså gå av tidigt från barpasset och sätta sig och dricka i baren. Jag kan liksom, jag är i mina första år i Stockholm igen när jag läser det här, utan att jag känner att det liksom är
fint.
Ja, sökt på något sätt. Alltså jag fattar inte hur en 22-åring kan skriva om att vara 22, för det är så svårt, tycker jag, att skriva om vad man är själv, eller?
Ja, det är det som är problemet. Det finns ju väldigt, Man har ju den där idén i den åldern om att skriva om sitt liv som 22-åring i Stockholm. Men man är ju inte kapabel i regel att göra det när man är 22. Och sen när man är 37 och faktiskt är kapabel att göra det, då är man för gammal för att göra det. Mm. Och det skulle inte bli lika bra autentiskt. Så hans stjärnor eller planeter står i rätt kurs samtidigt, den här jävens.
Eller hur? Sänka en jäveln. Ja, men det som är, jag tycker det är modigt att dels göra det, för att, eller alltså att många försöker ju, men att ändå få ut sig de här 400 sidorna när man är 22 och har inte så mycket riktning i livet, men också att han vågar vara ytlig, alltså det här med att han liksom, ja, men dels runkande i handfat, och han jämför tjejer som att de vore liksom spesar på en bil, har bättre bröst, sämre rumpa etc. Det är ju den här karaktären, ska man säga, att det är liksom en upphöjd version av honom själv på något sätt. Men den här ytligheten är ju en del av att vara 22. Att liksom, man är ju så empatistörd, eller?
Mm, verkligen.
Man ser ju bara sitt eget lidande på något sätt. Men som du säger, det med att, vad sa du, planeterna står i, vad sa du?
Det tycker jag var en fin formulering. Du bär med i den.
Jag glömmer alltid bort vad det heter, nämligen. Jag försöker lära mig här.
Planeterna står i rätt kurs, rätt bana, jag vet inte. Något sånt, så här.
Ja, just det. Ja, nej, men och det gör ju det, för att det finns ju en trend nu, även om du läste DN, Saga Cavallini i helgen, tror jag, om no plot, just vibes, alltså ingen handling, bara vibes, trenden,
ja,
i litteraturen.
Jag är svag för, ja, Saga Cavallini, jag tycker hon är väldigt duktig.
Ja, du är det.
Ja, jag läser henne ofta med stor behållning, måste jag faktiskt säga. Mm.
Kan du då, som ett test, lackmustest, som att du ofta säger att du läser och gillar olika personer, kan du berätta vad den här artikeln handlar om?
Ja, men det handlar väl om den här,
och vad det här liksom, vad den här genren innebär.
Ja, men det är väl det här att det inte händer någonting. Hon skriver om de här jävla berättelserna som, problemet är ju att Bobs berättelse verkar ju ha någon substans och liksom fylla någon mening, men många moderna författare, gärna yngre, skriver ju om den här händelselösheten, fast de gör det inte på ett så intressant sätt. Men sen minns jag inte vad hennes poäng var. Jag minns att det var det den handlade om. Jag minns inte om hon gjorde någon poäng av det.
Nej, alltså jag tänkte mer av någon form av infotainment här. Men det är väl liksom att en ung person, jag kan läsa här, skiljer en ung kvinna 20-årsåldern som latar sig i sin lägenhet i New York och grubblar på heterosexuell kärlek, bla bla bla. Och problemen i livet så att säga som den här karaktären i boken ska brottas med. Det är liksom existentiella grejer, mental ohälsa, problem att känna känslor, alkohol, droger, etc. Och på något sätt så, när jag läser det här så börjar jag inse, för jag har ju pratat en del om att, alltså, med dig om att jag är i någon form av livskris. Och jag förstår när jag läser det här att jag börjar förstå vad den egentligen handlar om. Och jag börjar förstå att du och jag, vi har ju förlorat den här energin som man måste ha för att kunna pågå så här som den här karaktären gör. Som en 22-åring gör. Du vet, man är inte pigg när man är 22, men man orkar mycket som helst. Kommer du ihåg det?
Ja, ja.
Det räcker med att man sover en gång i veckan så kan du liksom vara ute och sova 3 timmar och gå upp till ett jobb varje dag och skriva på en bok och bada och jobba och supa igen, så att säga.
Jag håller med dig till en viss del. Man tror ju att man kan det, men problemet är ju snarare att så här, nu har ju Bob lyckats, men om man ska skriva en bok som 22-åring, då förstår man nog inte att det är just de saker, man får välja bort lite saker i livet och man ska kunna få ihop de där 400 sidorna som Bob har fått ihop. Därför är jag alltså full av beundran för Bob som uppenbarligen har fått ihop boken samtidigt som han levt det här liksom 22-åriga livet.
Ja, okej, okay, du har ju en poäng i att kunna få ihop de här 400 sidorna. Även om han är så ung så att han kan inte ha jobbat på den här i 5 år, så att säga. Men du minns väl ändå, för vi fick ju inte ur oss någonting. Du minns ju att det var ju bara att köra
men jag
på.
Försökte.
Det var ju bara...
Ja. Jag försökte ju skriva en sån här bok som Bob har skrivit. Det gick inte så bra.
Hur långt kom du?
20 sidor.
Blev det inget bra eller kom du inte fram?
Nej, men jag kom inte fram. Jag fattade inte att jag var tvungen. Alltså... Jag försökte skriva 20 sidor, sen lade ner projektet. Jag skriver de där 20 sidorna ett år senare. Man hade ju ingen struktur riktigt. Och det var ju det som var problemet, skulle jag säga.
Precis. Nej, för de här, alltså, för den här boken kretsar ju kring någon form av vänskapsgäng. Och som av en händelse dyker ju Nonny och Malte upp där. Och det de gör, eller främst Bobs karaktär, är väl att... Vad var det Sebastian Ingrosso sa? Faktiskt nightclubbing i pussy. De knullar väl livet i fittan, så att säga, varje dag. Det är liksom det är så här märkligt att han sa det så jävla, men också den här svenska brytningen, otroligt pajigt.
Det var också inte han som myntade det.
Men var det som myntade det? Var det du? Var det gubben Engman?
Nej, men jag är väl bekant med den som myntade det. Det var Quetzala Blanco som jobbar på Nyt 24 som sa det någon gång, eller skrev det någon gång. Och sen döm av hennes förvåning när han började säga det på scen runt om i världen.
Ja, men det, jag tror att, för det gör mig på något sätt sorgsen när jag läser det här och att jag inte kan pågå så där. Och hela tiden när jag gör det så börjar jag höra den här Dan Berglund-låten. För han ser ju tillbaka på sitt liv. Jag har ju lyssnat på den väldigt mycket de sista veckorna. Det är väl därför den kommer till tankarna. Men, och när jag läser då Bobs manus så inser jag att jag läser inte bara hans liv. Jag ser också tillbaka på mitt liv. Och det är så jävla förkrossande. För att jag kan ju bara se tillbaka för att jag inte är där längre. Jag har ju förlorat någonting.
Ja, alltså du har ju förlorat... Alltså det, och så kan jag också tänka så här. Den där tiden kommer ju aldrig komma tillbaka. Och det är ju klart att det är inte en sorg igen. För att jag är ju en mycket lyckligare människa nu än vad jag var som 22-åring. Men det är klart man kan sakna den där ansvarslösheten.
Exakt, att man inte behöver liksom bära saker, så att säga.
Nej, man har ingen familj att bära. Man har liksom inga... Man har inga förläggare i vårt fall att leverera någonting till. Det enda man har ansvar över, det är liksom ens egen nästa fylla. Man måste åka ut till ett garage i Rissne och köpa några Koskinkorvar. Det är det som står på dagordningen.
Det är stora problem då, eller det var.
Och jag tänker på tider som är och som var. Det fanns en tid då ens blod stod i brand. Det var brudar och bärs, då fanns framtiden kvar. Och en livslust som slet alla band.
Ja, men du hör, han sjunger ju precis om det här. Det är det som jag har förlorat. Det är inte själva livet egentligen. Det är inte som att jag vill att mitt liv bara ska pågå. Men jag vill... ändå kunna göra det. Orka.
Blir du ledsen när du tänker på det du har förlorat? Eller?
I mean, det finns ju en bild som du och jag har pratat om. Och du har tagit upp den ganska mycket nu sista månaden. Även om du har tänkt på det själv. Jag tror att du ur minnet kan se den, men jag ger den ändå här. Får du sms eller?
Ja. Aha, det här, ja, det, vi sitter på Tellin ser det va? Och har just avslutat ett, jag tror det sista synopsispasset innan vi skulle börja skriva till minne av en mördare. Vi har liksom satt hela storyn och sånt. Vi har inga barn. Jag tror att det den här kvällen sen, ja det är vår, och jag tror att vi den här kvällen sen gick ut med Magda och Linnea, våra älskade.
Och de är gravida då?
Ja, de är gravida.
Vi ska fira, och de pratar bara om sig själva och graviditeten. Vi får inte nämna ett ord om att vi just har skrivit på det här kontraktet, kommer jag ihåg.
Nej, men exakt. Vi har ju tagit fram den här bilden ibland och pratat om hur unga vi ser ut. Hur mycket vi åldrats de här 3 åren sedan vi fick barn.
Och vi sitter liksom framåtlutade, som att vi liksom är på väg. För det var vi ju då, liksom. Alltid någonstans. Vi skulle alltid någonstans.
Ja, och vi visste inte att bakom hörnet låg ett Tysklandsförskott och lurade.
Nej, då hade vi hört ännu mer klipp i stegen. Ja, men jag tror att, för det här är väl på något sätt, det är väl här det tog slut på riktigt. Det är liksom pågående livet. Och när jag försöker tänka tillbaka på, för vi var ju ute mycket fram till att Linnea och Magda blev gravida tillsammans och var för sig, alla vi 4 eller du och jag eller i olika konstellationer. Men allting flyttade bara ihop till liksom en enda evig vår, eller sommar var vi ofta borta, men tidig höst när man satt på olika uteserveringar eller krogar till stängning. Men när jag ser den här bilden, det är som att jag ser mig själv på väg mot det sista sommarlovet.
Vet du vad jag tänker på?
Nej.
Jag tänker, alltså på tal om de här utekvällarna, det jag tänker på, det är det här bordet vi alltid satt vid på Brillo någon dag i veckan.
Ofta fredagar.
Från lunch. Ja, men från lunch, och sen satt vi där en hel dag och folk slog sig ner vid vårt bord. Och massa olika människor som också var fredagsglada.
Ja.
Och så satt de där och tog en drink eller två med oss, och sen valsade de vidare.
Vi kvar.
Och du och jag satt kvar. Och så var Elias där, och David Lillemägi, Lars var där, och sen Margot Ditz kom förbi.
Ja, Margot var ofta med.
Hon var ofta med. Nej, det var ju en fredagslunch som alltid avgick i en fredagsmiddag. Och där satt vi och liksom, vi var någonstans i, vi var inte så unga, men det var någonstans som att det var vår bästa, vår finaste ungdomstid, fast vi inte var så unga längre, tror jag.
Precis, det var så fint. Vi hade pengar så att vi kunde pågå utan att liksom det behövde vara särskilt jobbigt.
Ja.
Och den enda gången det var jobbigt, det var liksom när, för Alex Schulman satt ju och skrev på Brillo på den tiden, och så kom man ju ofta när vi var väldigt, väldigt fulla, och så kände man att man inte presterade i samtalet riktigt, vi hade liksom börjat sluddra ibland.
Ja.
För då var han färdigjobbad och satt och drack en kaffe i 5 minuter och vi var aspackade. Det var en ångest en dag efter, vad sa jag egentligen? Gud. Men det var den tiden du skickade med Dan Berglund.
Ja, förmodligen. Under den där tiden, det var ju då du och jag kom varandra riktigt nära. Alltså.
Mm. Ja, men det var också det, jag tror att för de här luncherna, trots att det var någon form av fest, så var det ju liksom, det fanns en energi där. Kommer du ihåg att vi har ju kanske så 10 tv-idéer som olika personer har varit intresserade av, men som vi aldrig har ens orkat skriva ner?
Ja, de är ju födda vid det där bordet, i den där fyllan.
Ja, alla våra böcker är födda i princip vid det bordet. Ja. Men det är också det att den här bilden representerar så mycket, för det är ju de vi var innan vi fick barn, innan vi började jobba ihop. Och det var liksom lite trevande på något sätt. Alltså, vi skulle börja jobba ihop. Vi ärligt så funderade man ändå så här, kommer vi vara vänner efteråt? Det var den här tiden man inte riktigt höll kvar varandras blickar så länge. För det fanns en osäkerhet liksom. Och du var dessutom långt mer erfaren och jag var helt grön. Skulle det funka liksom? Vad minns du? Eller vad tänkte du?
Ja, men jag tycker att vi ändå, jag kände ju samma farhågor som du, att så här, men kommer vi, vår vänskap överleva de här liksom, vad är det vi har skrivit på för 4 böcker tillsammans, och alla de här projekten som vi liksom mer eller mindre halvhjärtat gick in i. Men jag tycker att den har väl gjort det, samtidigt som det också, alltså, vi har också fått en helt annan relation idag än vad vi hade då.
Men jag vill,
det som jag tycker är fint ändå, det är att jag ändå alltid vill imponera på dig. Det finns typ, ska jag säga, 2 personer jag verkligen vill imponera på i livet. Och det är först och främst Linnea. Och sen är det nog dig, konstigt nog. jag skärper jag håller, till mig verkligen. När du och jag sitter och snackar om vårt projekt eller planerar någonting eller skriver en synopsis eller när jag skickar över liksom ett kapitel ur boken som jag just har skrivit till dig. Då vill jag ju verkligen imponera på dig. Mer än liksom jag vill imponera på mina förläggare och redaktörer och mina läsare någonstans. Och det tycker
ja,
jag...
men det är precis samma för mig.
Ja, men och det vittnar ändå om
att det är för att det har funkat.
Ja, jag tror det. Jag tror det.
Men jag minns också att vi pratade så mycket om någon slags efter, vad livet skulle bli. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var som att vi nästan förstod att det skulle komma ett efter. Vi pratade om våra pappor väldigt mycket. Om att de bar väldigt mycket och kanske försakade sig själva. Mm. Inte räckte till. Alltså, oklart om det var så att de inte räckte till eller om det var självpåtagen känsla eller om faktiskt vi och alla andra i omgivningen orsakade den liksom. Att vi började förstå dem på något sätt där. Vi anade, eller?
Ja, det gjorde du. Jag,
det var diffus, men...
Det kom mer senare, ska jag säga, när Benjamin och Lino var några månader gamla, våra söner alltså. Ja, då tycker jag att vi började förstå dem på ett annat sätt och förstå liksom vad de hade gett upp för vår skull. För att vi var ju mitt uppe i att göra samma uppoffringar för våra söner. Man började förstå liksom vad det innebar att vara förälder på riktigt.
Ja, det är sant faktiskt. Det var så diffust på något sätt hur allt skulle bli. Alltså jag minns ändå att jag tänkte, fan, man kommer inte klara det riktigt så bra som man vill.
Men så fann du din mö och blev färsa med fart. Det stod bröllop i grönskande vår. Det kom blommor i fönstren och allt var så rart. Ja, din tös börjar skolan i år.
Men det är kanske också där det som gör att jag återkommer till den här bilden, att jag har den i tanken hela tiden och även den här låten. Vi är så liksom så oförstörda. Alltså, för det finns ju en annan bild som vi tog när vi skulle ge ut Skammens väg, alltså 2 år efter den här bilden togs. Mm. Och där ser man ju verkligen, den är tagen på exakt samma plats på Thelins. Och man ser det här liksom, det är en före- och efterbild. Så när barnstjärnor har vuxit upp, så ser den ut idag. Och sen 75, det är liksom vi, de 2 åren.
Ja.
Alltså man ser, ja, det är liksom, fy fan. Alltså varje gång jag ser den här förebilden så ser jag mig själv i spegeln. Alltså utan att jag gör det. Alltså för mitt inre.
Mm.
Jag ser liksom haveriet. Och samma med dig. Annars brukar man inte se andra personer. Men det är jag fan förfallit tillsammans med.
Ja, du har närstuderat mitt förfall.
Men det är ju inte så konstigt. Alltså vi har ju... Och det är väl lite det som jag tänker på. Alltså vi har ju... Fan vad vi har kört slut på de här åren. Vi fick ju barn och beslutade oss att börja skriva 2 böcker per år. Att du har ju släppt böcker i 75 länder och rest till en massa av dem. Och vi har skrivit upp tv-idéer, flera stycken. Och, alltså det,
podden,
precis. Ja, men det har varit mycket helt enkelt. Och du har ju sagt det. Alltså, vi har ju aldrig riktigt sagt det till varandra. Vi kanske har sagt nej, jag kan inte och sådär. Men de senaste månaderna så har du för första gången sagt liksom, vi kan inte mer, vi är för trötta. Vi måste fan tänka på det. Vi måste hålla i vår också.
Ja, exakt.
Och jag har sett det liksom på dig.
Ja, jag ska inte ta upp det igen, men det har ju varit en höst och vinter som har varit... Alltså, vår arbetsbörda... Man ska inte klaga heller, för att så här, det finns folk som fan har tyngre jobb än vad vi har. Och vi har ändå jobb som vi... Alltså, vi älskar ju dem. Jag skulle aldrig göra någonting annat. Men det är klart att så här, någon gång i december där, då när vi satt med... Man satt med sin egen...
Synopsis, en manusinlämning... Och sen börja skriva sin egen bok, alltså det här är båda 2 då, och en tv-serie och podden var i december. Allt skulle bli klart.
Ja, och jag flyttade samtidigt ju. Och jag
skulle till Chile.
Jag skulle till Chile.
Och jag var dundersjuk hela perioden.
Ja, nej, det var bland de tyngsta höstar och vintrar som jag upplevt i alla fall. Jag kände mig trött på ett sätt som jag... Ja, men jag kunde nog inte... Alltså, jag hade känt mig så trött helt enkelt.
Nej, och jag kunde se det liksom varningstecknen redan i våras, både dig och mig, att vi liksom blev arga på varandra. Liksom kunde vara dryga i onödan och vi hade inte det där skjutset i steget. När vi höll på med vår tv-serie nu i höstet, då såg jag liksom att du började få kortslutning i hjärnan. Och jag såg ju det för att jag själv har fått det. Alltså, det var någon gång när vi satt och skulle få liksom, du skulle flytta en replik 10 rader ner i vårt dokument. Och efter det så skulle du bara formatera en rubrik, alltså i fet stil. Det stod typ C1 och det var redan skrivet. Men du fick inte ihop det. Du liksom fetmarkerade repliken som skulle kursiveras, kopierade den, sen klistrade du ner den längre ner. Sen ångrade du dig, för det var ju fel. Och så tog du bort fetmarkeringen och kursiverade. Och sen började du rätta ett stavfel och klistrade in den igen, men glömde att kopiera ut den rätta versionen. Och sen går du upp och så tar du bara bort. Alltså, sen markerar du för att ta bort det där med C1, jag vet inte varför, och ta bort allt, hela scenen. Och så sitter du bara där, ja, vänta, det var som att du liksom inte, det var bara något som, du reagerade inte ens. Det var så kusligt att du liksom, du gick sönder där.
Ja,
men det var normalt för dig.
Ja, jag tycker det är spännande att du tar upp det nu här i podden, för vi har väl aldrig riktigt pratat om att vår relation i, ja men, jag tycker den var väldigt bra i vintras, alltså i vintras i december, för vi blev väl sammansvetsade av den här, under den här arbetsbördan, om man ska säga. Men innan dess så var vi väl, det var väl nog en period där, någon månad eller några månader, när vi inte var jättesynkade i livet. Vi var lite trötta på varandra.
Nej. Ja, vi, framförallt kanske att vi aldrig liksom umgicks heller. Det var bara jobbiga jobbgrejer längs vägen. Förutom typ bokmässan som var rolig.
Ja.
Det är inte så konstigt. Om vi jobbar 60% av all tid tillsammans och den tiden är för mycket. Alltså, det är lätt att man förknippar varandra med ångesten, så att säga.
Ja, verkligen.
Men det är ju utmattning, det här. Alltså, självpåtagen såklart. Men det är som att vi har klätt oss i Bob och Nonnys kläder, så att säga. Och Maltes. Fast vi är inte 22, vi är 150. Vi kan liksom inte... Vi har inte de här oändliga energidepåerna.
Nej.
Vi är laddhybrider på vintern, det är vad vi är.
Ja, jo. Typ, eller? Ja, verkligen.
Jag tror att det är det som är grunden. För jag har ju alltid varit personen som orkar hur mycket som helst. Och nu gör jag inte det. Jag liksom, det är som att det är första gången, du har väl fattat det tidigare. Men första gången så är jag på något sätt dödlig. Att liksom, jag förstår att så här, okay, totalen av allt jag ansvar för är större än min förmåga. Och det är nog det som har gjort mig arg. För då har du märkt att när du har bromsat, då har jag blivit arg på dig liksom.
Ja,
du har ju sagt nej flera gånger.
Ja, jag har ju fått ta en tråkiga rollen. Liksom, så här, men det här kommer vi inte hinna. Det här borde vi inte göra. Nu får vi prioritera det här. Och då känner man... Alltså, det är en otacksam roll. Ja, det är en otacksam roll att ta också. För man blir den tråkiga. Samtidigt som jag, så här, jag förstod vart det barkade även för dig. För att så här, man kan inte hålla det tempot vi har hållit det här, de här senaste liksom, 9-10 månaderna. Utan att du går ut över annat. Och jag...
Nej.
Jag kände väl ganska tidigt så här, men det här börjar gå ut över, liksom, över familjen, det är inte så roligt. Och jag visste att du inte kände det än riktigt, alltså, du var inte där än, men att du också skulle börja känna det sen och...
Jag var ju på väg.
Ja, exakt.
Ja, och jag kände ju samma sak som du. Jag visste ju liksom hela tiden att du hade rätt. Men det var som att jag kunde ju inte ge dig rätt. För då fick jag ju inse att jag liksom var, jag hatar ju att vara otillräcklig. Och det här är väl verkligen att vara det på något sätt. Att jag kommer liksom aldrig kunna pågå så där igen som de här 22-åringarna i boken.
Nej.
Och det kanske är att liksom, det som liksom aktualiserar att det här kommer till mig nu, det är väl att jag har haft några av mina mörkaste dagar någonsin. Nu precis efter nyår. Jag har inte riktigt pallat att prata med någon om det egentligen. Du vet ju att jag har varit sjuk i värre typ 11-12 veckor. Liksom ätit kortison, virushämmande, antibiotika. Och på nyårsdagen, när jag liksom precis tror, eller om det var nyårsafton, jag minns inte riktigt, att jag ska liksom, att jag är på väg att bli frisk, så får jag liksom 40 graders feber igen. Och då, alltså då bröt jag ihop. Alltså det var verkligen depression. Det var verkligen, alltså jag kände för första gången att så här, jag orkar inte, jag vill inte längre. För jag orkar inte att, liksom, att inte orka, så att säga. Liksom, usch, det är jobbigt att prata om. Men att inte vara bra på jobbet, att inte vara en bra partner, inte bra pappa, inte bra vän.
Mm.
Och också vetskapen att det beror ju på att jag levt med att jag är 22. Från att jag var 22 till nu, liksom.
20 år för länge nästan, eller 15 år.
Ja, det är ju det. Ja, men jag ligger där då i soffan de här dagarna efter nyår, det är någon slags feberdvala eller dimmor. Jag har så ont, jag har hostat så mycket att jag måste ta såna här morfintabletter och jag måste öka dosen för att ens kunna sova, för jag har så ont i kroppen. Och jag hostar så mycket, det går liksom inte att sova. Trots att jag tar thailändsk liksom, opiummedicin, hostmedicin. Ja, men när jag ligger där försöker jag komma ihåg hur jag brukade hantera ångest tidigare. För jag har inte haft ångest riktigt sedan jag fick min liksom, ADHD-medicin. Och det är som att jag tappat mina verktyg. Och när jag ligger där så kommer Magda ut från sovrummet från Lakdino. Och då frågade jag henne, så här, men du vet ju att jag brukar fly iväg i tankarna när jag hade ångest förut. Liksom drömma mig bort. Och jag säger till henne, jag kan inte det. Hon bara, jag vet, för du är närvarande nu. Du känner ju saker för första gången. Jag bara, ja, jag vet, men jag orkar inte det. Jag orkar verkligen inte.
Jag drömde väl då, fast jag ofta var pank, om ett liv som de flesta väl gör. Med hus och med täppa och vitmålat plank, och ingenting i världen som stör. Men vi har
blivit förlata. Och det är väl som han sjunger, jag drömmer bara om ingenting i världen som stör. Men jag ligger där, så står ju Dino där, dvärgspöket, det är ordet, i hallen. För han har börjat smita upp, liksom när vi lagt honom. Och så står han i mörkret och trånar mot soffan, kuslig vålnad. För han vill också, ja men som han säger, vill också gosa mamma, pappa. Och Magda, hon känner igen det där beteendet som han har. Att liksom när hon var liten, så om hennes föräldrar såg en film och inte vet jag, åt något gott eller vad de nu gjorde i soffan, så kunde hon liksom bestört smita ut från sovrummet och gå ut till dem och säga, men alltså, vad håller ni på med? Varför får inte jag vara med? För att hon, liksom, hon tyckte att hon snuvades på en fest. Och det slog ju mig att jag har varit tvärtom. Hon, Magda, hon är ju grundtrygg. Hon äger ju den där platsen. Hon ska få vara med. Det är liksom en självklar rättighet. Men jag är hela tiden liksom känt att jag måste slåss för min plats i en relation eller i ett yrke eller vad det nu än är. Jag måste prestera mig till kärlek eller vad som. Och det är då jag har, när det blivit för mycket, liksom, som jag flytt till mina drömmar. Alltså, aldrig har varit, och jag har ju drömt inte så här, ja, nu ska jag, inte vet jag, åka på en jord- och runtresa. Jag vet inte vad folk drömmer om. Jag drömmer om isolering, ensamhet. Att bara stänga av, alltså stänga in mig helt ensam i typ en, jag drömmer alltid, jag ser alltid framför mig en bild när jag inte kan sova, ångest, en skånegård som jag kör till med en jävla jeep. Och så ska jag bara vara ensam i 3 veckor i hösten typ. Du känner väl igen det där, eller? Att man inte vill behöva existera en stund liksom.
Ja, alltså bara att bara fly ibland. Ja, det är klart man gör det. Men jag vet inte.
Du gör ju det nu i Chile på något sätt. Alltså för du är ju avstängd. Du har ju ringt några, alltså nu har du ju faktiskt ringt ibland, men jag vågar knappt ringa dig för att tidigare år har du inte ens svarat när man har ringt dig.
Jag vet. Nej, men det här året har jag också isolerat mig. Men det, jag tycker den där bilden förändras. För mig var nog bilden tidigare att fly, precis som du säger, till en skånegård själv. Numera är fan bilden att sitta i ett hus i norra Chile tillsammans med Linnea och Benjamin.
Mm.
Måste jag ändå säga, för att jag tror att, alltså för mig har det i alla fall blivit så, det låter fan lite töntigt kanske när jag säger det, men
jag vet, jag tänkte säga samma, men jag skämdes för att den stämmer.
Familjen har ändå blivit någon sorts tillflykt. Liksom. Den är så självklar. Och även, det är klart, ibland känner jag också så här, jag vill låsa in mig i ett rum. Men jag vill alltid höra familjen från andra sidan dörren i så fall. Leva och pågå där utanför.
Så jävla roligt att du säger det. För det är precis det jag liksom, det var ju min uppväxt. Det var en fest. Och jag satt möjligtvis tyst i ett hörn med de vuxna. Barnen var någon annanstans. Och bara tittade. Kanske skrattade, de andra skrattade. Hoppades att mamma eller pappa skulle le mot mig. En gång, då var jag nöjd. Så jag gick upp i rummet och la mig. Och hörde liksom dova liksom skratt genom en dörr. Glas som klirrade. Fläkten i mamma och Ki rökte.
Ja, jag älskar dem.
Och jag bara,
det är ett ljud som är evigt. Ibland när jag är på fester. Alltså idag, nu är det ju länge sedan, men för några år sedan när jag var på fester, då kunde jag blunda ibland och så kunde jag tänka att jag var ett barn som var på de vuxnas fest igen. Det finns ett annat ljud som också...
Det blir som tårögd när du säger det.
Ja, men, och det finns ett annat ljud som också är evigt. Och det är när man är på en strand. Då kan jag också blunda ibland och tänka att jag är ett barn på en strand. Att jag inte är där med mitt eget barn, utan att jag är där med liksom mina föräldrar. För att ljuden från en strand, med barn som plaskar och leker och skriker i Chile framförallt kanske. Det är också ett evigt ljud som aldrig kommer förändras.
Nej, för jag kunde inte sova utan att drömma mig bort tidigare. Liksom. Och förutom när jag hade den här typen av ljud. Mm. Även liksom, jag har ju på dagen. Det var ju, alltså, jag kan ju bara sova på en strand. Eller nu när jag har liksom tung medicin. Men för mig, alltså det har nog alltid funnits en ångestbotten i det här drömmandet. Alltså, för det är ju att jag liksom hela tiden har sökt efter den här ron som jag inte kan få. Att jag, och det är säkert bara för att jag jagar den här ron hela tiden. Alltså att men
vet
du vad
också jagar tror jag?
Nej.
Det är väl den här ansvarslösheten. För när man var barn då hade man ju verkligen inte ansvar för någonting. Alltså man existerade ju bara på de vuxnas villkor i deras värld. Man behöver inte bära någonting.
Nej.
Man blev ju bara tillsagd att göra saker. Eller man var tvungen att gå till skolan. Och man var tvungen att göra det och det. Och det var ju tråkigt. Men det var också en tid av total ansvarslöshet.
Jag vet. Jag tror att det är den som jag liksom på något sätt gör upp med nu. På något märkligt sätt. Vi har alltid tagit väldigt mycket ansvar. Men det är som att summan, alltså totalen, har blivit för hög. Men de här dagarna när jag ligger där med feber. Så... Man kan säga att jag får en livlina lite omedvetet där. Som det händer, nu kommer det hända någonting för spänningsgubben Engman här. Jag kommer att bli besatt av någonting. För jag får ett sms från en avlägsen kollega när jag har feber. Och på något sätt så börjar jag hänga upp livet på det här. Jag har inte berättat det för dig, för jag vill hålla det till nu. Och det här kommer få sin upplösning medan jag läser Bobs manus.
Okej.
Okay. Vill du att jag ska läsa smset jag får?
Ja, gärna.
För det här är... Jag är omskakande. SMS:et är alltså från en före detta journalist. Eller han är journalist, men en före detta kollega till mig. Och det först är det bara en bild på en tom parkeringsruta. Och framför den är en husfasad. Ett hus från, jag har kollat upp det nu, från 1860-talet. Det är väl inte en sekelskifte då. Det är väl typ en ny renässans eller någonting. Och det här meddelandet som kommer 12 sekunder senare i text så står det: P.O. Sennås är försvunnen.
P.O. Sennås, är inte det fotografen?
Ja, precis. Känner du till honom eller?
Vagt. Jag känner ju an liksom, namnet.
Ja, men du ska få bygga karaktären för dig idag. Han är kvällstidningsfotograf, eller var, på Aftonbladet. Han har också gett ut en massa böcker. Så här, inifrån Hells Angels, Skidness, Graffiti. Han är duktig på att liksom komma in i miljöer som är svåra att ta sig in i. Men det han är känd för bland oss nöjesreportrar och i mediebranschen, det är att han var ju Sveriges sista paparazzi. Har du, för det finns ju inte paparazzis i Sverige får vi säga till lyssnarna, även om många kändisar hävdar att det står folk i deras buskar om kvällarna. Så det sker ju inte liksom.
Nej.
Har du sett filmen Nightcrawler?
Nej. Jag kollar inte på film, det vet du ju.
Nej, det gör inte jag heller, men den här har jag sett. Det är Jake Gyllenhaal tror jag som spelar en paparazzi-fotograf i LA, en sån som åker runt till olika brottsplatser och den här karaktären börjar gå lite för långt och börjar flytta på kroppar på brottsplatser. Sån var ju inte Sennås, men hans jobb var ju just det, att hela tiden sitta i en bil redo ifall han ser ett utryckningsfordon. Är det många i följd, då hakar jag på. Eller få ett samtal från en nyhetschef, eller ännu tidigare kunna lyssna på polisskannen och höra att det var en viss kod. Vad är koden för mord, Pascal? Kan du det?
Nej, det kan jag faktiskt inte.
Ja, inte jag heller. Polisskannen blev ju väldigt digital och liksom krypterad innan vi var journalister, tror jag. Men jag har ju träffat honom för att han har varit med när jag väntat i 35 dygn på Harry Styles eller Bruce Springsteen. Suttit med honom i olika bilar runt om i Stockholm för att paparazza olika kändisar. Men det som gör honom till den här mytiska figuren, alltså det som får mig att liksom reagera, det är ju att han har dygnet runt, så länge jag har varit journalist och säkert i 10-20 år till, suttit i sin bil utanför den här sekelskiftesvåningen eller nyrenässansvåningen, vad det nu är, som han har mitt i stan, som han har köpt kontant. Där han har alla möbler i den är fortfarande inplastade. För han sitter i bilen utanför lägenheten och sover i väntan på nästa jobb.
Gör han
det? Det är otroligt. Han gjorde det fram till att han nu försvann.
Men när du säger försvann, är han försvunnen på riktigt?
Det är det jag blir besatt av. Jag börjar liksom mässa olika människor. Och det jag får reda på, det är just de här sakerna. Hur han har liksom, för jag har jobbat med honom, jag har inte förstått att han har bott i sin bil. Alltså, inte bott i sin bil, han har haft ett hem, men han har stått redo där. Och det är därför han har så jävla ont i ryggen varje gång jag har jobbat med honom. Han har levt i den här bilen, han har levt i jobbet, han har bara pågått som de här liksom Bob och gänget, fast han är närmare, han är väl över 70 nu liksom. Men du har inte jobbat med honom alltså?
Nej, jag känner bara till namnet liksom.
Han är härlig, liksom välkomnande, även om han är praktikant eller om det är någon stjärna. Men han är också liksom gamla skolan. Jag minns att vi jagade Tom Cruise någon gång. Han var i Stockholm för att släppa någon Mission Impossible-film, antar jag. Och när vi följer efter den här, de har alltid så här tonade rutor på stora svarta Mercedes bussar som Tom Cruise sitter i. Och jag tror att vi är vid Gullmarsplan, vid med Garcias hoods, så kommer en annan fotograf, en uppkomling, en ny, en konkurrent, en rival till sen då, som vill slå sig in som paparazzi-fotograf. Och han kör liksom, för Gullmarsplan, då är det en vanlig bilväg och sen är det bussfickan. Så han bränner om i bussfickan och så försöker han preja oss i rondellen. Det är helt otroligt, det är unheard of, eller?
Ja, verkligen.
Alltså, bilarna touchar varandra. Men sen och sen bara skrattar, bränner upp på rondeller och bara blockerar vägen för honom. Alltså, och offra mig i farten då, för jag är den han skulle smälla in i. Och sen bränner vi vidare till rival, tror jag det var, Tom Cruise skulle besöka. Och när vi kommer fram så kastar sig sen oss ur bilen. Han stänger inte av den, men tänker det är väl så som man jobbade som fotograf. Och så när jag öppnar dörren och ska kliva ut och inser att, men vänta, den rullar ju. Alltså marken rör på sig. Och så ser jag att, men vänta, han har ju lämnat växeln i också. Alltså bilen håller på att liksom skena mot entrén. Så jag liksom kastar mig över handbromsen. Hoppar ur, eller stänger av bilen och hoppar ur. Och när jag kommer fram till sen, så har han väl tagit 450 bilder. Och så tittar han bara häpet på mig och säger, stängde du av bilen? Vi behöver ju ha den igång ifall han sticker. Jag tycker att jag är helt dum i huvudet. Men jag frågar ju såklart den här kollegan också vad han menar med att Mats Enos har försvunnen. Och det han skriver är att ingen på Aftonbladet vet var han har tagit vägen. Det kanske var 2 år sedan. Eller något, de hörde något från honom sist. Liksom över natten, från att vara tillgänglig dygnet runt i alla de här 10-talsåren, så är det bara radiotystnad. Och de har skickat folk till hans dörr, men det är ingen som öppnar. För han har förmodligen bara lämnat sin lägenhet. Och till skillnad från Arthur Garcia Malmqvist så ställer jag lite motfrågor. Är han död, till exempel? Nej, det är han inte, för hans olika abonnemang tickar på. Hans mobil är liksom aktiverad och sådär. Och ja, men det är väl 2 veckor nu jag har lagt det här till, liksom, gjort det här till mitt kall, mitt livsverk. Istället för att skriva på den här boken jag måste skriva på. Jag vet inte vad du tänker, om du ska psykologisera nu. Du brukar ju vara en bra psykolog för mig. Det är väl liksom att jag blir så besatt korrelerar väl med att jag känner att jag har förlorat det här liksom flykt. Möjligheten till flykt. Drömmen om att bara försvinna, eller?
Ja, antagligen. Och kanske av att, för att du bryr dig om honom lite också. Eftersom jag har jobbat tillsammans.
Ja, alltså, jag är en otrolig man, verkligen. Ja, men, och det, för det är väl det liksom, att han har gjort det som jag alltid har drömt om. Han har faktiskt flytt på riktigt. Det är det, om inte han har blivit utsatt för ett brott, gud förbjude. Men så, han lever min dröm. Den dröm jag har förlorat. Som jag liksom inte kan leva, precis som du säger. För att jag kan ju inte lämna din. Och det gör ju ont liksom, att säga det. Jag måste forcera ur med orden. För annars kommer jag känna någonting.
Jag kan höra din röst, din flammande eld, dina ord om en arbetarstat. De har darrat i mig sen den dag jag blev ställd fri från att tjäna min mat.
Och jag, när du hör den här texten, saknar du att liksom dra det här, vad heter det, VIP-kortet på Brillo och känna att du för en kamp för din klass? Ja, egentligen också för blattifieringen av Brillo. Det var därför du lyssnade på den här fram och tillbaka varje dag.
När jag promenerade
till
där.
Full. Från Brillo.
Ja, nykter dit. Birialsgatan.
Ja. Klassisk vänstergata.
Ja, arbetarhjältar i varenda port där, ska jag säga.
Nej, men jag skickar i alla fall ut trådar till alla som jag kan komma på och frågar, har du hört något om Sennås? Jag tänker att han som var så duktig på att spåra folk själv, han måste ju vara bra på att veta hur man försvinner, eller?
Ja.
Och jag tänker att han också rörde sig i skumma kretsar. Alltså, han bevakade ju, alltså han tog sig in hos Hells Angels och en massa ljusskygga varelser som liksom, som gillade honom för att han var så fördomsfri i sitt sätt. Det var därför vi kom in. Kanske någon hjälpte honom. Men för en vecka sedan så fick jag upp ett spår. Jag har ju fått massa vittnesmål, men de är liksom, alla handlar om 2-3 år tillbaka. Men ingen av dem har kunnat svara på frågan, som var tog Sveriges sista paparazzi vägen? Jag tycker ändå det har någonting det här, eller? Är det inte spännande?
Jag tycker också det låter som en P3-dokumentär.
Eller hur? Jag får sälja in det till David på Spotify. Så jag får ännu mer arbetsbörda.
Ja, exakt. Nej, men, vad jag tänkte säga.
Nej, men jag får i alla fall ett samtal från en annan fotograf som viskar till mig. Jag är ute på ett jobb. Alltså det är precis i närheten av där Sennos bor. Och jag känner igen en person som just kom ut från hans port med post i handen. För jag har bevakat krim hela karriären. Jag bara, men vem var det då? Ja, men det var...
Oj, ja, det var...
Ja, det är spännande ändå.
Ja,
men jag frågar, men varför... Alltså, hur vet att det är Sennos post han hade i handen? Han bara, men jag frågade ju såklart. Jag har ju bevakat honom, den här bipade figuren. Men han vägrade säga vad Sennos är någonstans. Han säger bara att han har lämnat landet. Då börjar jag bli orolig för Sennos, eller? Alså, det är ju mystiskt nu.
Ja, han verkligen. Flytt. Det är en tungt kriminell som är där och hämtar hans post, liksom.
Ja, eller hur? Och jag ser också den här fina mannen Sennos. Alltså, jag kan liksom höra hans där kluckande skrattet. Alltså, alltid när han tyckte något var roligt, då börjar han liksom skratta som att hjärnan inte riktigt hade greppat vad som var roligt. Det är väldigt skärmig egenskap.
Ja.
Så att det blir liksom... alltså, som att han kom på sig själv. Och det här liksom bara liksom, det humoristiska liksom, insikten själv, det är de strupen på något sätt. Och ja, men det här sökandet pågår i alla fall i typ så här 10 dagar. Jag går förbi hans port, jag tittar genom liksom fönstren eller försöker, men det finns någon liten glipa där som man kan se att solen typ i undantagsfall skiner in, så kan man se att det är kallt på väggarna. Men det är någon person som skriver att han är stenrik. Och det går ihop med att han bor i en bil och jobbar hela tiden såklart. Att han har massor med liksom värdefulla saker i bankfack. Det här är ju bara rykten, ska jag säga. Jag vet ingenting om det här.
Mm.
Men han använder ju aldrig något han köper. Han sitter ju bara i bilen, så it makes sense ändå. Och jag tittar igenom mina bilder i telefonen och jag hittar en bild av Sennos, ett foto. Och du kan se det här. Han, du fick bilden nu, men det är vinter och det här är precis där under leveranslastingången på Tele2 Arena. Du vet att man har Nynäsvägen i bakgrunden. Och det är grått och kallt och jävligt. Och du ser han är liksom... det är ju som Jörgen Elofsson som har frost i mustaschen i skägget. Eller från ögonbrynen. Sen så har ju det liksom hängande från typ öronen nästan. Och hans kinder är ju... Alltså, det finns finska alkisar som har haft bättre färg på kinderna och näsan.
Men det här är ju för att det är liksom kallt.
67 år. Ja, det är ju kallt. Han är ju spiknykter såklart. Men han har stått i timmar i 10 minus med en kamera hängande över bröstet och bara stirrat mot den här ingången, den här lastingången, för där är också artistentrén. Och hans jobb är alltså att stå där i 10 timmar för att ta... Alltså han har 2 sekunder på sig att fånga liksom Madonnas 3 steg på svensk mark innan hon hoppar in i en Mercedes-van som tar henne till Arlanda. Och det är liksom de 2 sekunderna avgör hela hans arbetsprestation på ett par dagar liksom.
Mm.
Och det är så fint att han står på en liten pall också för att komma upp över liksom skyddsstängslet. Men är du med mig? För det här kommer få liksom en upplösning nu.
Ja,
tycker det är spännande.
Ja, jag funderar verkligen på var han har tagit vägen.
Ja, men när jag då läser Bobs manus i söndags, jag har väl haft det då i 2-3 dagar, och jag vill typ 50-60% in i boken, men framförallt 100% in i de här 22-åringars värld. Och ja, men man kan väl säga att jag liksom någonstans där får tillbaka, men känner att det liksom, den där energin börjar rycka och slita i mig igen. Alltså den man kände när man var 22, kanske att jag började bli frisk, men jag känner liksom den här möjligheten att hoppa på ett flyg igen. Att bara dra, att låta allt man har byggt upp här bara självdö på något sätt. Det kan väl du också känna,
ja,
i Chile. Ska jag bara skita i författarkarriären? Skriva svåra böcker härifrån? Ja. Hoppas jag får okej ljudintäkter framgent. Nej, men, och det är väl bara liksom likryckningar på något sätt. Jag gläntar ju på dörren till döden när jag läser om Bob, det svinet. Men när jag sitter där så får jag i alla fall ett sms från Sennos-källan. Den här ursprungliga uppgiftslämnaren.
Han som skickar bilden?
Ja. Han säger, jag vet vad gubben är. Jag har hittat honom.
Oj.
Ska jag cliffhanger nu som jag brukar göra, så blir det vansinnigt? Eller ska jag berätta?
Ja, berätta.
Ja, men jag kan ju heller inte vänta, så jag säger bara ut med det för helvete. Jag måste veta. Men jag är också lite rädd att bli besviken. För det här är ju ändå, Sennos bär ju min dröm. Om man bara flyttat och gått i pension, så är det väldigt tråkigt att man får reda på det. Ja, men han är borta, säger Sennos-källan. Jag bara, men han är död alltså. Nej, svarar han. Han har bara lämnat allt. Och nu vet jag var han bor. Jag ska inte säga var i podden då. Men någonstans i Asien har han bara slagit sig ner. På en liten strandremsa.
Wow.
Och bara stängt av telefonen. Lämnat allt.
Hmm. Och när han säger, vad gör han där då?
Nej, det är ingen som vet. Ingenting är väl det han gör. Han är 75, tror jag.
Mm.
Men i samma stund som han, som jag liksom läser det här sms-et, då går något sönder i mig. Alltså, för då är ju liksom... Jag förstår att om jag kan hitta Sennås, då finns ju inte drömmen där. Om han är inom räckhåll, liksom 2 veckors mässanden, då kan inte jag heller bli fri.
I en tindrande vintergata av ljus stiger skeppsvarv i strängt majestät, som snart ska få vila i folkhemmets grus, som stenar som ropar och vet.
Det går inte att bara försvinna.
Nej,
inte för någon.
Tydligen inte. Om det är så här lätt, eller?
Nej.
Men jag går i alla fall ut den här söndagskvällen i söndags då, och jag börjar springa för första gången på 3 månader. Den här hostan som var äntligen försvunnit, den återkom jag efter typ 12 meter. Och mitt knä liksom helt havererat. Alltså det bara skriker av smärta. För att jag är så jävla gammal och så risig. Så när liksom, jag ser bara den här bilden, de här 2 före- och efterbilderna på oss, när jag känner att knät strejkar. Och jag tänker på hur arg jag varit på dig då, när du har bromsat. Och jag har varit arg på Magda med, när hon har försökt stoppa mig. Och jag tänker på liksom mitt knä, som är en ganska tydlig signal till att jag inte funkar längre. Jag kan inte springa 300 meter. Jag sprang 7 mil i veckan för 3 månader sedan. Och jag inser att jag är ju här. Jag har ju hamnat här för att jag inte har lyssnat på dig. Alltså helt ärligt. Jag har 30 arbetsdagar på mig att skriva min nästa bok. Från noll. Och det är ju ganska kort tid om man skriver 500 sidor ändå. Och blir den usel, alltså då förlorar jag min försörjning. Blir den inte klar, då kan jag i alla fall skjuta upp den i bästa fall. De är snälla på forum. Och det är bara, jag har bara mig själv att skylla liksom. Men jag tar mig i alla fall till den här gatan inne i stan där Sennås bor. Där hans lägenhet står tom. Där han har köpt kontant. Kan du fatta hur mycket pengar han har då? 5 rum kontant.
Ja, det är inte dåligt.
Och i öronen har jag såklart den här Dan Berglund-låten på repeat. Samma låt alltså. Ballad till minne av en kamrat. Om och om igen. Var det därifrån du tog titeln till minne av en mördare eller?
Det kan ha varit det, faktiskt.
Det är alltid du som kommer på titlarna. Du är väldigt bra på det. Eller på att stjäla, kanske då, eventuellt.
Låna.
Ja, men den här kvällen känner jag ändå någon form av skiftning. Det är varmare nu. Det är som att våren ändå liksom... Den är inte här, men den nosar lite på mig, så att säga. Eller jag kan nosa lite på våren. Den är som Sennås, den är inom räckhåll. Och...
Du menar våren i din själ då? För jag har hört att det är iskallt i Stockholm. Nej.
Ja, det har varit pissväder här verkligen. Men det var någon... blåsfri, hoppfull dag, som jag tror är söndagen, men jag har ju haft mycket feber så jag kan vara förvirrad kring detta. Men det är som att jag liksom, jag kan nosa på våren på något sätt. Den är, precis som Sennås, så är den inom räckhåll. Och det inser att den drar inte i mig längre. Inte så där som ni gör för Bob och Nonny i boken. Och den kommer nog aldrig göra det igen. I alla fall inte som förut. För det är liksom inte min uppgift att bara pågå. Och när jag kommer fram till Sennås hus eller hans lägenhetsbyggnad, vad man nu säger, så stannar jag och flåsar mina kollungor och tittar upp mot den här fasaden. De mörka fönstren och precis nedanför den här tomma parkeringsplatsen som var hans egentliga hem. Och allt är bara liksom övergivet, lämnat, dött. Precis som min dröm om att försvinna. Och jag tar fram bilden på oss, den här vi tog före allt. Före det här efter. Men så, det gör liksom inte ont längre. Så jag börjar bläddra vidare i bilderna. Söker på Pascal och på Johannes. Det finns en massa bilder där. Och jag hittar en från midsomras hemma hos David. Det är du och jag och det är Dino och Benjamin. Och jag inser att jag inte är arg på det längre. Jag inser att, ja men, jag är inte arg för att du inte orkar. För jag är väl inte arg på mig själv. För när jag ser på dig där... Så allt jag ser är bara mitt eget trötta ansikte reflekteras i ditt. Och de där kolsvarta strecken som man hade under ögonen, som förr symboliserade, jag vet inte, såna här krigamålningar kanske. De sa att man varit ute och erövrat hela natten. Men nu är de ju bara vad de är. Djupa fåror där blod har samlats med något slags likfläckar. Första tecken på att vi ska dö. Att det är någon annans tid nu. Att vi bara ska bereda väg. För Dino. För Benjamin.
Och E6:an sjunger och himlen blir ljus. Den är röd som ditt flammande hat. Var finns din näve bland sovande hus? Den näve du gav mig, kamrat.
Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi är ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, han speedade bokmässig Johannes 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru. Och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in och det är ett supererbjudande. 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem. Men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Det är mycket nyårslöften i omlopp på sociala medier, eller hur?
Ja, du skulle träffa ditt livs kärlek, eller hur var det? Eller ni tyckte det var jättekul?
Ja, hon skrattade gott. Nej, men jag ramlade över Attila Joldas, du vet, som
ja,
vi båda jobbar med på Expressen.
Återkommande.
Ja, men han har börjat bli det här i podden. Det är någonting som, han gör någonting med oss.
Och jag ska säga det, för att när han var helt ny så tog jag och David Lillemäggi, som ju då jobbade tillsammans på Expressen Nöje, på kvällarna. Vi tog alltså med honom på lunch för att vi tyckte att han var så härlig och duktig. Och jag har alltid tyckt om Attila. För att när vi har haft liksom, vi har ju inte hållit med varandra på alltid på Expressen. Jag var nyhetschef och han kanske hade en tendens som att han ville ju driva agenda snarare än vara journalist. Och det måste man ju respektera. Och då kanske jag ibland var tvungen att stoppa honom. Inte för att jag tyckte att han hade fel, utan för att Expressen kunde inte publicera en nyhetstext som var formulerat så. Och han, alltså det fanns ju alltid respekt och en förståelse. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om honom. Men det är kanske därför han också återkommer när jag blir besviken på honom. Jag vill på något sätt säga det. För att vi har pratat väldigt mycket om honom.
Ja, men nu är det jag som tar upp honom. Han skriver här på Instagram att nu är mitt mål att bli så nära 100% unfuckwithable som möjligt.
Alltså, unfuckable?
Nej.
Alltså oknullbar?
Unfuckwithable. Alltså att man ska inte kunna fucka med honom. Det är slut på den där skiten nu. Han skriver att han har slösat...
Han tar ingen skit. Vadå?
Ja,
no more fucks to give.
Ja, men lite så.
Han har stulit det bara rakt av, fast en lite knöligare formulering.
Ja, men han skriver, jag har slösat bort alldeles för många år genom att överdrivet älta, vrida, vända, anpassa, göra mig mindre, ursäkta, förklara, förtydliga, understryka, konkretisera, people please, förlåta, acceptera, tolerera, stå ut med, dalta och oroa mig. De senaste åren börjar jag närma mig målet. Vem är med mig? Och då ska han alltså bli unfuckwithable. Skriver han här på Instagram.
Är det något ord han hittar på själv, eller?
Jag vet inte. Jag bara kände så här, ja fast ja, men nej, jag scrollade bara vidare och sen så gick jag in på ett annat konto som jag följer som heter Kändisar kommenterar. Ett roligt konto, eller hur?
Otroligt roligt, favorit.
Ja, lite
sympatisk människa bakom kontot också.
Ja, exakt. Jag vet inte vem hon är, men hon lyssnar ju på podden, eller hur?
Ja, vi brukar diskutera vissa personer som nämns här i podden. Tycker mycket om henne.
Ja, okej. Ja, men hon lägger i alla fall ut en bild tagen från Johanna Blads Instagram. Johanna Blad är då en annan gammal kollega till oss som numera jobbar på Allermedia, va? Och är influencer.
Oklart om hon är kvar. Jag minns inte hur det är. Hon är väl föräldraledig kanske också. Okay. Så att hon kanske är kvar men ja, inte jobbar.
Ja, men Johanna Blad i alla fall lagt ut en post på Instagram där det står 31 barre idag. Ballong, ballong, ballong. Det är så, emojis.
Ja, hon fyller år.
Ja, exakt. Och så har hon skrivit en fråga. Är det någon mer som fyller år i januari? Och det är ju liksom...
Engagemangsbait.
Ja, exakt.
Fast på det mest hjärndöda sättet.
Ja, alltså, ja men det, alltså, och det är så här, det kändisar kommenterar gör, dess liksom, uppgift i sociala medier, det är väl just att liksom... Ja, men granska influencersamhället på något sätt. Och det gör det kontot med liksom varierad framgång. Och just under den här posten så skriver kändisar kommenterar då: äntligen ska vi få svar på frågan om Johanna är den enda som förlorar i januari, frågetecken. Och det var ju väldigt roligt, väldigt skrivet. Roligt. Ja, jag skrattade.
Jag såg ju bara storyn och länkade till den här posten. Och då skrev hon... dags att börja normalisera att fylla år i januari eller något liknande.
Ja, men,
Johanna Blad för ju allting kampen mot att normalisera saker såsom amning. Detta mycket stigmatiserade beteende som kvinnor har i det svenska samhället.
Ja, det ska de ju fan i.
Det bästa var att Jondas var väldigt arg på att man brände häxor för väldigt länge sedan. Jag gjorde en post om det. Det är många kamper som förs som man inte visste liksom behövde föras på de här kontorna. Men jag måste bara säga det, just det här engagemangsbaitandet, men många liksom läsare av kvällstidningar, primärt äldre personer, har ju nåtts av ordet clickbait, men clickbait har ju på så att säga dött, eftersom att det straffar Google och Facebook ganska mycket, i alla fall inte till fullo. De plockar bort poster som är så, därför har ju medierna gått över till engagemangsbait. De spelar på ens känslor, man ska skriva att någon är sämst eller fin eller vad det nu kan vara. Men här drar ju Hanna det till sin absoluta spets, för det är ju bara jag fyller år. Alltså det är så jävla hjärndött. Det borde nästan vara förbjudet att göra så hjärndött innehåll. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Jag gick igång.
Nej, men då när jag scrollade ner då bland kommentarerna, då upptäckte jag att Attila var där under den här bilden hos kändisar kommenterar då på Johanna Blad och liksom...
Men han är väl kompis med Johanna?
Ja, så han blir förbannad när han ser det här. Och jag förstår att...
Kolla.
Det här är liksom,
jag håller med honom.
Det här är liksom unwithfuckable i praktiken. För då är han arg här.
Jäklar.
Då skriver han: det känns som att detta kommer ur trauma. När ingen ville komma på dina kalas när du var liten. Och sen liksom en liten emoji där. Det är ganska hårt för liksom på en sån post. För hon skriver ju ingenting alltså kändisar kommenterar skriver ju ingenting elakt om Johanna här. Utan det är ju liksom... Det är en det är en rolig kommentar, en liten rolig liksom betraktelse kring liksom hur hon fiskar efter engagemang, och det måste man väl tåla när man är en ganska stor influencer, vilket Johanna är.
Ja, men framförallt så reagerar ju jag på att Attila har väl de senaste åren ägnat varje vaken minut åt att slåss mot någon form av toxisk maskulinitet, och det här är väl, och framförallt mot... Men han har väl engagerat sig liksom även liksom mot mobbing och skrivit själv om att han blivit mobbad, om jag minns rätt i alla fall. Och det här är väl skolgårdsmobbning, det här är väl toxiskt, det här är ju att liksom, det är väl någon form av, vilket han ju avskyr att hela själv, att på något sätt victim-blama henne då. Ja, men om hon, nu tror inte jag att det stämmer, men om hon då inte har blivit bjuden på kalas, då beskyller han ju henne för det, han skammar ju henne för att vara ett offer till någon form av mobbing.
Ja, men eller? Exakt, och det som händer det är att alltså den här tråden då som Attila startar här, det är väl kanske ett 40-tal kommentarer fram och tillbaka, och han står väl för var fjärde kanske i dem. Men, och kändisar kommenterare svarar ju då till Attila här, så här: nej, jag har inga speciella kalastrauman, fast jag fyller år i mars. Det är den vanligaste månaden, om jag inte misstar mig. Så ingen månad som behöver normaliseras, skriver hon. Roligt svar. Och då fortsätter det till här. Grattis i förskott. Sluta bete dig som en fucking tönt. Och så ett handhjärta. Och nu är det fler människor som...
Fucking
liksom,
tönt.
Ja, nu är det fler människor som liksom börjar uppmärksamma att Attilas liksom lilla korståg här. Alltså han slåss emot väderkvarnar. För det här är ju liksom, det här är inte en kamp. Det här är inte en kamp. Det här är inte någonting. Och han skriver...
Alltså, han skriver, sist jag kollade var det fucking töntigt att mobba andra.
Ja, särskilt när man är i vuxen ålder. Men du verkar inte riktigt greppa det. Är det inte lika kul när du får bajsmackor tillbaka? Jobbigt att slå först och få tillbaka, din stackare. Och sen gråt-emoji.
Men vadå?
Det här är ju...
Men vadå? Att slå tillbaka det han uppmuntrar, det, är väl, det låter ju väldigt osunt.
Ja, exakt. Och kändisar kommenterar svarar ju här att så i din värld får man aldrig skriva, kritisera, analysera, problematisera eller raljera om någon i det offentliga rummet, för då är det mobbing. Let's agree to disagree. Och då svarar Attila... I min värld hade jag hellre vänt mig till andra för analyser. Sluta lek att du gör något annat än att håna andra människor. Grow the fuck up. Alltså jag tycker att det här är liksom...
Men alltså han själv har ju varit såväl krönikör som opinionsbildare i sociala medier och genom att prata på skolor och i paneler. Och då rita kritik mot en rad människor, även raljerat.
Ja, men när det drabbar det honom eller någon han tycker står för rätt saker, då får man inte kritisera eller håna. Och, vilket jag inte ens tycker att kändisar kommenterar gör här. För att
det är det hon inte gör. Alltså det här är ju liksom ett skämt om någonting som faktiskt är väldigt tydligt. Det här, jag tror att de flesta skulle gå med på att det här syftar till att få ett engagemang som gör att hennes post sprids till fler så att hon får följare och kan sälja annonser.
Exakt.
Alltså... Och det måste man väl, det cyniska beteendet måste man väl kritisera. Men det som slår mig, för jag googlar nu, det här verkar vara någon form av liksom självhjälpsdravelgrej, unfuckwittable. Och jag vet inte om Attila har läst de här sidorna, men det står på en i alla fall, go to where the potential is, not the problems. Man kan inte säga att han gör det riktigt.
Men jag har ändå, måste jag alltså, säga, jag har ändå...
Han verkar inte förstå det här.
Jag ska ta Attila i försvar här. Jag har inspirerats av Attila den här veckan sen jag såg det här liksom haveriet.
Du också,
jag
är också bestämt för att tappa läsförmågan.
Nej, men jag också
att säga that not allow themselves to be taunted or bothered by another human being. Bra engelska med där. Men vad har du gjort?
Nej, men jag det var
you're pursuing
ju,
your heart desires.
Ja, men jag såg ju den här jävla enorma kampanjen som BookBeat hade sytt ihop åt dig och din jävla ursäkt till bok där i tunnelbanan.
Ja, det var otroligt.
Ja, men det är ingen stockholmare som kan ha missat den. Det var ju 2 veckor sedan.
Det är hela landet ska jag säga. Jag fick från Eksjö, Malmö. Ja, jag fick inte så många. Men folk skickade bilder runt om i landet på min bok på stortavlor.
Ja, det störde mig. Jag tänkte, nu fuckar han med mig.
Jag kan tänka mig det. Var det därför du drog till Chile eller?
Nej, det var inte. För jag var ju redan här. Men när jag satt här i Chile och fick se den här jävla kavalkaden av bilder på din bok. Då tänkte jag att jag är också unwithfuckable. Så jag tog upp luren och så ringde jag mitt förlag och sa, hörni. Jag ska också en kampanj i tunnelbanan. Vad säger som att du upp bestseller i hela Stockholm?
Och det... Vad säger som att efterskänka hela mitt förskott till BookBeat?
Nej,
så jag kan bränna upp dem här.
Men så nu har jag...
Men fan, jag har ju sett den här. Har ni köpt bara sinken? För jag såg den när jag åkte med Dino tunnelbana. Han ville baka tåg hela tiden.
Nej, jag tror det
var
hela Stockholm.
Den här raddan ner.
Ja.
Vad i helvete.
Så jag fuckade tillbaka med den som fuckade with me helt enkelt. Och,
har du tryckt dem själv? Är det indie-tryck eller har förlaget verkligen fått med BookBeat på det här?
Nej, det är förlaget och BookBeat med hela faderullan. Så du är ute, jag är inne nu. Och det var ju när jag såg det här inspirerande Insta-posten från Joldas, jag också fattade att när fakturan, den skulle skickas till dig för den här lunchen du uteblev från det här mötet jag tvingade sitta och genomlida trots att allt var ditt fel.
Du ska normalisera bedrägerier precis som Jollas och Johanna gör.
Ja.
Och nästa vecka sitter ni tillsammans. Du, Johanna, Attila och vet du de andra bedragarna? Dogge och Dileva.
Ja, och det är ingen som kommer fucka med oss.
1:30 toxisk feminism. Och lite corona galenskap. You should know better. You should know better than to fuck with me. If you knew better, you would do better. You should know better.